Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag är jätteglad att det är så många av er som lyssnar som hjälpt mig ekonomiskt på sista tiden. Jag har inga gig som ger mig pengar för tillfället, så därför känns det extra bra att ni som lyssnar hjälper till så att jag kan fortsätta pumpa ut underhållning och bjuda på den gratis, poddar och sånt. Om du också vill säga tack för det jag gör, så får du jättegärna swisha en slant till 0760-724738. Swish-numret finns i avsnittsbeskrivningen, om du inte la det på minnet. Du kan också bli Patreon på patreon.com/arkivsamtal. Vill ni ha mer gratis skoj så finns min sitcom Mina Problem och min stand-up-special Vesslan på YouTube. Mer info, min och Anton Magnussons stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom drar igång igen om ett tag. Alla vårdatum är nu flyttade. Gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se. Vi kommer till 22 svenska orter till. Trots pandemin så är det slutsålt på många ställen, så det kan finnas en poäng med att köpa biljetter redan nu. Vi kommer aldrig ställa in, utan i värsta fall flytta datum som vi fått göra nu. I Stockholm finns det till exempel bara 19 biljetter kvar till den 27 september på Skalateatern, så de kommer ta slut snart. En sak till. Följ mig gärna på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och idag har jag med mig K. Svensson på länk.
Hej!
Det är en av de få gånger som vi spelar in Arkivsamtal och inte sitter mitt emot varandra.
Ja, det var min naturliga fråga om detta har hänt förut.
Jag kommer ihåg en gång när jag var i Japan så spelade jag in på länk med Maja Aspera Lind. Men det var väldigt länge sedan, det var i Arkivsamtals barndom.
Ja, ja, så här gör jag alltid. Så välkommen till min värld.
Ja, nästan alltid då.
Nästan alltid, ja. Men det är ju att jag jobbar fortfarande i Malmö kan man säga. Jag bara bor i Stockholm.
Ja, men idag ville du spela in över länk. Var det på grund av coronaviruset eller var det något annat?
Jo, men det får man. Det är väl lite rottan på repet också. Men på grund av coronaviruset så är jag inte i Stockholm.
Men här, var är du någonstans?
Jag är på landet i Roslagen.
Ah.
Med mina svärföräldrar. Och vi åkte bara ut hit för att fira min födelsedag, men nu är vi inne på vecka 4.
Åh jävlar, grattis får man säga.
Ja, tackar, tackar.
Hur gammal blev du?
39, så det var ingen större affär.
Nej.
Men så jag har suttit, jag tjuvar lite på karantänen och åker in till Stockholm ibland. Men det är ganska omständigt. Det kändes lite som vinsten att sitta, alltså det är ju lite bättre att sitta face to face. Men vinsten, den kanske inte trumfar allt det jobbet är för mig. Och sen blir det ju också ett så här, det blir ju ett tecken i tiden.
Mm, det blir det.
Att man märker av coronan i din podd.
Ja.
När historien ska skrivas.
Mm. Men En spännande grej är ju nu, för nu har det blivit, redan nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken!
Och det minns jag inte hur vi gjorde när jag var i Japan, om vi gjorde det på varsitt håll då, eller?
Nej, jag visste inte hur jag skulle göra, så jag inventerade mitt eget dryckesskafferi.
Ja. Vad har du att erbjuda för drycker åt dig själv?
Ja, men det var ju väldigt deprimerande, för det är hårt påverkat av både coronan och av påsken. Alltså jag har druckit upp varenda droppe som finns.
Oj! Hemma. Så du har bara vatten?
I för sig, alltså? Jag har bara vatten. Kanske finns att min svärfar har någon gammal spritflaska stående här någonstans. Men även för mig är det lite tidigt att gå på sprit. Den så här dags.
Det kan jag tänka mig.
Så jag har vatten.
Okej, okay, du...
Kaffe har jag också då, men det kommer jag inte orka göra mer nu.
Nej. Jag håller på att flytta. Det är också det... Alltså lite så kom coronakrisen lite lägligt eftersom jag ändå var mitt i en flytt och ägnade mycket tid åt att sortera lådor och rensa i källarförrådet och sånt där.
Ja, just
det. Men jag har också rensat lite i kylen. Men nu ska jag kolla på min lapp lite här. Vänta lite.
Mm.
Jag har rödvin från 2015.
Mm.
Jag har sherry, Fanta Zero, Indian Tonic, Malibu, Heinz tomatketchup, hostmedicin, häxblandningen och för tråkmånsar och nejsar vatten.
Ja, jag hade nästan gått på vattnet om jag... Vart hemma hos dig. Kanske rödvinet från 2015. Då.
Alltså det var ju inte öppnat 2015 utan det är ett årgångsvin. Men jag tror nog ifall... Det känns ju även som att... Det känns ännu mer som att man dricker ensam. Om det inte är någon annan ensam i rummet. Ja, verkligen. Även om man har någon av i lurarna. Men jag har hämtat ett glas Fanta Zero. Det är mitt personliga vatten skulle man kunna säga.
Ja.
Jag dricker mer Fanta Zero än vatten.
Ja, det kan inte... Ja, du säger att det inte är något dåligt med det, men... Ja, det är säkert bra. Det är säkert
ja,
bra.
Det... Tror jag. Det är nog nyttigt. Men då går jag hämta... Då är vi strax tillbaks med... Ja, det är... Jag tror det är lite äkta apelsin.
Det är väl lite C-vitamin får du då, ja. Det kan man behöva.
Men då är vi strax tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna.
Ja.
Kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Just det, jag hörde när du hällde upp nu.
Ja.
Att det verkligen, det lät som du hällde något väldigt stort, liksom ganska mycket. Jag fick verkligen en känsla att du kolkar en del fantaser.
Ja.
Vilket var en sån upplägg till en så här en rolig film. Så här att träffar, det här, jag vet inte hur bra det här är, antagligen inte så bra, men att du träffar så här din okände tvillingbror, och du har bara druckit Fanta Zero, och han dricker, ni är precis lika, men han dricker vanlig Fanta, lika mycket.
Och han är kraftigt överviktig.
Han är liksom rund som en boll. Men det är bara den lilla skillnaden. Ja. Vad ska vi prata om idag, Simon?
Vi ska prata om... författaren och översättaren Einar Heckscher.
Som ligger Einar Heckscher dig varmt om hjärtat?
Ganska, skulle jag säga. Mm. Alltså när jag började läsa böcker som mest i tonåren.
Ja.
Då insåg jag att det är samma kille som översatt alla bra böcker.
Exakt. Och jag, för mig var det så här att jag lyssnade på antingen De la Morta eller Snedtänkt.
Mm.
Men jag har hört det här i båda de poddarna att de har talat, ska inte säga, jo lite nedlåtande ändå. Om just Einar Heckscher. Och jag blev så förvånad.
Ja.
För jag har aldrig tänkt tanken annat än att han är ett geni.
Nej, det,
och att
jag
han är liksom
har
en hjälte
samma...
och bäst i hela världen. För dem var det lika självklart att han var liksom... Ja, där får man ju vara glad att inte Einar Heckscher hade varit framme och översatt.
Ja, jag har varit med ungefär samma upplevelse. Fast alltså, så här, jag har alltid tyckt han var kingen liksom.
Ja, ja.
Men kanske geni, alltså översättare lite för... alltså det,
nej, jag kan inte uttala mig heller.
Jag har inte läst riktigt hans egna texter så mycket. Jag tror jag läst en novell som publicerades i ett fanzin som heter Elefant någon gång, om jag inte minns fel.
Okay.
Men det är nog det enda jag läst av hans eget verk. Och liksom översättare, där tycker jag ändå det finns ett tak över hur imponerad jag kan bli.
Ja,
jag tyckte att han var grym som översättare. Och jag tyckte, och det färgade sig av att han översatte liksom den typen av litteratur jag gillade. Vi kan ju bara nämna i förbifarten då att han översatte mycket Charles Bukowski. Han översatte,
ja, vi kan komma in på det,
American Psycho och fler då, Bret Easton Ellis böcker och sådär. Men bara så lyssnarna ska, som inte har någon koll, ska få ett hum om vilken typ av böcker som han översatte.
Exakt.
Men, och ja, men så jag alltid tyckte det. Men sen var jag med om, jag träffade en litteraturkritiker som också är med kompis slash bekant någonstans däremellan. Som jobbar på, hon är nog någon form av kulturredaktör nu på Helsingborgs Dagblad. Mm. Och har varit gäst i den här podden när vi pratade om Joel Beck.
Ja.
Men hon sa, hon hade lite den här inställningen också att han var lite dålig som översättare. Och,
ja,
tog upp exemplet att han har översatt remote control, alltså fjärrkontroll med avståndskontrollanten.
Ja, det låter inte bra.
Men det känns väl som en sån grej när han har varit lite slapp och liksom inte...
Han känns ju som en slapp gubbe.
Mm.
Jo, eller kändes då.
Ja, han dog nyligen, det har vi kanske inte sagt.
Nej, han dog den 18 februari i år.
Mm.
Och det var faktiskt så här jag fick veta det. Jag satt och lyssnade på någon Kalle Lindan-struken podd. Och hörde för ytterligare en gång i ordningen Einar Heckschers goda namn sablas ner. Och kände hur det kokade i mig.
Mm.
Och så började jag förbereda. Jag tänkte att jag skulle prata om det i min podd Della Art. Prata om deras behandling av Einar Heckscher.
Mm.
Och sen så insåg jag att det är kanske ett bättre ämne för arkivsamtal. Eftersom det kändes som att du hade koll på Einar Heckscher.
Ja, nej men jag tror både du och jag hade nog lite ungefär samma litterära smak som tonåringar.
Ja, men det man kan säga om översättare är lite, är de väl, det här är inte jag som kommer på, men det är väl lite som fotbollsdomare, att en bra fotbollsdomare kanske man inte märker av så mycket.
Mm.
Skäl inte showen. Så att egentligen, när jag menar geni, liksom viktig för mig, så har det ju varit som introducerare.
Ja. Men jag tycker han är rolig också. Alltså,
ja,
alltså,
jag
han,
också.
Alltså hans språk är ju väldigt roligt. Jag har läst vissa av de här författarna har läst på engelska också. Och man kan ju ändå hitta liksom en tonalitet i Einar Heckschers språk som är väldigt rolig. Han formulerar sig på väldigt skojiga sätt.
Så är det ju. Och på sätt och vis kan man ju säga att all den Bukowski jag plöjde, det var ju, allt var ju silat genom Einar Heckscher. Det tog ju ganska, eftersom det fanns så mycket översatt. Det tog det ganska lång tid innan jag började läsa Bukowski på originalspråk. Så att på något sätt så är det är det som är facit för mig.
Jag har nog bara läst Einar Heckschers översättning av Bukowski, tror jag.
Ja,
jag har nog aldrig läst det på originalspråk.
Ja, men det han är kritiserad för är väl att han skulle ha lite mossig slangfattarbyte.
Ja, men det är ju så jävla roligt också. Alltså, jag älskar... Jag är 95% säker på att det var han som översatte Tärningsspelaren.
Det låter mycket roligt.
Ja, men liksom... Och jag älskar ju då när den här Dr. Reinhardt han är då psykolog och har en patient som är pedofil. Och han, den här Herr Oysterflod som pedofilen heter. Väldigt skojigt namn. Men, Men då, Dr. Reinhardt, han, genom att liksom, han använder då tärningen för att fatta olika beslut. Han slår tärningen om man ska göra. Och då har han kommit in på att, för att hans psykologiska metod tidigare som psykolog då, det var att, att låta patienten själv komma fram till sina beslut. Liksom. Att han, han mest ställde frågor som hur kände du då och så vidare.
Ja.
Men nu hade han slagit tärning och tärningen fått bestämma att han skulle liksom att han skulle göra en helomvändning och uppmuntra sina patienter till olika saker istället. Alltså komma med att han skulle knuffa de olika riktningar.
Ja, men alltså en pedofil ska man väl knuffa i någon riktning väl?
Ja, men det var ju den andra, alltså han sa, det är den meningen som jag vill komma till som jag tyckte var väldigt rolig med lite mossiga språket. Då säger han: det är rätt, herr Oysterflod. En styv pick åt pojkarna.
Jag tycker det finns ju...
Och ordet en styv pick har jag sagt under, sen jag läste den meningen har jag sagt det i alla fall varje vecka vid något tillfälle.
Det har ju en viss svung, ja. Det är det att
pick
låter ju väldigt styvt. Alltså det är ett väldigt styvt ord. Lite
det låter
som
ganska
peg.
Litet också tycker jag.
Ja, men det låter pojk.
Mm.
Ett pojkstånd.
Styv nästan... pick.
Pick. Alltså det som är lite...
Jag tycker jag får uppfattningen att Einar Heckschers språk påminner mycket om Sture Dahlströms språk.
De känns ju... I mitt huvud är de ju besläktade för att det är i samma period.
Ja, det,
som man läste mycket Einar Heckscher-översättningar, som man läste mycket Sture.
Ja, de har ju sagt men, samma, kommer ju från samma generation då, har samma generation och sagt lite samma livsstil det här.
Eller, det känns som 80-talet, att de var väldigt verksamma under sent 70-tal till tidigt 90-tal.
Mm. Ja, det var
och
då.
Båda ganska sent i livet har sin peak.
Ja.
Så de känns, jag tror Einar Heckscher var född på 30-talet. Han blev hyfsat gammal ändå.
Jo, men
och
jag
misstänker att Sture också är född på 30-talet.
Ja, det vågar jag inte riktigt uttala mig. Men som sagt, man uppfattar ju dem som gubbar liksom. Alltså så här,
ja.
när de kom in i ens medvetandet så var de ändå skäggiga gubbar.
Mm.
Lite äldre.
Så absolut. Men det är bara en sak om då hans ålderdomliga slang då hemma komponerade. Den passade ju också ganska bra just för att de översatte, eller han översatte författare från 50, 60, 70-talet.
Mm.
Det störde inte mig så här att det kändes ålderdomligt då, utan det, allt var ju lite arkaiskt.
Ja, men jag tänker på American Psycho som var en stor läsupplevelse för mig.
Mm.
Den utspelade sig på 80-talet och liksom i yuppie-eran. Men på ett sätt så, liksom när jag läste den, jag hade ju inte så bra koll på vilken slang man använde på 80-talet, men
nej.
Jag fick ändå, jag gillade Heckschers översättning, men jag fick ändå intrycket att den var lite bananas, liksom. För han har, men det är också, det blir någonting riktigt kul i det när han liksom säger alltså istället för give me five eller så high five så skriver han en handflata med fem. Jag ger honom en handflata med fem.
Han känns inte alls så där, så att det är ju inte massa engelska lånord direkt som han introducerat, utan mer ett sätt.
Ja, men han introducerade uttrycket en handflata med fem. Liksom. Det låter...
Ja, och det satte sig ju absolut inte.
Ja, i vissa kretsar skulle jag säga.
Men väldigt snäva kretsar.
Jo, det är de som har läst den boken kanske. Och tycker det var roligt. Ja. Jo, Mats Jonsson och sånt säger det ibland.
Det är ju absolut inte... Ge mig fem hade ju varit...
Ja, den har man ju hört.
Det känns som något...
Och give me five, man körde ju det som lånord ofta, bara... säger high five eller give me five. Men man får så rolig bild tycker jag när han säger så här, när det är yuppies som de pratar om. Så här, jag ger honom en handflata med fem och dunkar honom i ryggen. Och kanske min favorit från boken, de kallar liksom kvinnor då för, i originalöversättningen för hard bodies.
Mm.
Man tänker då en vältränad kropp liksom, med kanske då en fast kropp på något sätt.
Just det.
Och det är så alltså, om man är så här, will it be any hard bodies there tonight, om de ska gå på någon nattklubb eller något sånt, frågar de här yuppie-killarna.
Just
det. Och då översätter Eina Heckscher hard bodies till hårdsubbor.
Ja.
Kommer det, och jag tyckte det är fantastiskt roligt.
Det är snyggt ord på något sätt, hårdsubbor. Det var så länge sedan, jag har inga sådana här Heckscherska ord som jag har skrivit upp.
Men jag har dem ju top of mind och haft det sen 90-talet när jag läste de här böckerna. Liksom.
Jag men, vet att i Bukowski kan ibland vara analsex och sånt där är att sätta den i avgasröret. Det känns som en action. Jag vet inte varför bilens enda hål skulle vara just analen.
Ja, men det är hålet där bak liksom också.
Jo,
det är lite logiskt. Men, men bakluckan har man också hört.
Ja, just det. Avgås.
Men det är väldigt roligt.
En annan släktskap med Sture Dahlström är ju att det är mycket beat-litteratur han har
sagt.
Och han är väl själv både är väl liksom jassiga farbröder på något sätt.
Ja, men det var väl lite den så mycket svensk beatnik man kunde bli på den tiden. Man höll på lite med poesi, man diggar jazz, man kan väl spela lite jazz, man levde dekadent.
Einar Heckscher kallar väl sina dikter för låtar till och med. Det känns ju väldigt beatigt.
Ja, verkligen.
Och båda är också lite, ganska mycket efter den, alltså de har läst amerikansk beatlitteratur. Kanske är tidiga i Sverige, Sture Dahlströms debutroman Änglar blåser hårt är ju liksom långt efter att den typen av jazzromaner började komma i USA.
Mm. Jo, på den tiden gick det ju lite långsammare också. Nu...
Precis, och det är ju heller inte alls Stures bästa bok på något sätt.
Men Sture, jag läste en biografi om Sture Dahlström. Och
av Mats Keijet, eller?
Det finns nog bara en.
Mm.
Den såldes på Larry's Corner och Larry på Larry's Corner, han var lite så här, jag tror han hade blivit lite ovän med den författaren, de hade nog samarbetat innan, alltså han som skrev biografin.
Jag har ju läst samma, jag tror det är Keijet, det är också han och hans fru gör de här, de är inte så kända längre, men på marknaden var det mycket för så här humorpresentkort alltså, som alltid hade får på sig.
Aha.
Och så var det skämtet så här, får jag lov?
Det är obehagligt.
Och sådär. Ja, den var, jag tror det är lite hatgubbevarning på de fåren. Men det gjorde han ihop med sin fru. Och sen är han då också. Hette det Sture Dahlströms vulkanarkiv eller något sånt där? Kanske?
Det tror jag inte att den boken hette. Men det var liksom en biografi. Men där kom det lite fram att Sture Dahlström inte var speciellt... Alltså han var ganska mycket en familjefar.
Helt och hållet väl alla de här,
medan alltså, då Einar Heckscher verkar vara mer en hippie, en beatnik, alltså lite halvalkad, lite lodis. Han hade väl haft dragproblem, läste jag på Wikipedia.
Ja, precis. Och de har ju en Sture Dahlström kommer ju, han är ju liksom småländsk arbetarklass. Som hans bok Mässingsmannen handlar om. Det är en så här poetisk bild att han ska egentligen stå där och gjuta kanoner. Men han vill istället liksom hålla på med, de här rören blir istället någon sorts trumpeter. Och sådär. Medan Einar Heckscher kommer ju från liksom gräddan. Man kan ju egentligen kalla Einar Heckscher för familjen. Han är ju verkligen familjens svarta får.
Ja, hans bröder, det var väl någon av dem som var polischef?
Sten Heckscher, rikspolischef. Socialdemokratisk minister. Hans pappa Gunnar Heckscher, ledare av Högerpartiet, sen Moderaterna. Han kommer ju från politisk adel, får man ju säga. Jag tror någon bror till han är också politiker. Och
ja.
Från hans syster är diplomaten, eller var diplomat. Så att han är ju trashy på något sätt, Einar Heckscher.
Mm. Vad var det för droger han var inne på, vet du det?
eftersom han var nära att dö, så jag antar att det inte bara att han rökt gräs. Jag ska tippa att han...
Nej, för det står att han var nära att dö vid något tillfälle.
Ja, och nej, jag har ingen koll på det, men vad tog man då på 60-70-talet?
Men det var ju tjack, men sen fanns det väl heroinist också redan då? Fanns inte det?
Det fanns det. Kan han varit, ja, kan han varit heroinist?
Det känns som det är lättare att vara nära att dö av heroin än av amfetamin.
Det är absolut. Det är, så känns det ju. Jag har ingen större kunskap.
Nej.
Men det gick för många år sedan en dokumentär om Einar Heckscher, en K-special på SVT.
Den som hette Huvudet i hissen, eller?
Då kan den ha...
För jag sökte efter den, för jag minns att jag såg en dokumentär om Einar Heckscher på TV för länge sedan. Och så sökte jag efter den nu, så hittade jag på YouTube typ 47 minuter någon dokumentär som heter Huvudet i hissen om Einar Heckscher. Det var en tvåa där uppe i hörnet, så det var nog att det gick på Kanal 2 då, eller TV2. Mm.
Ja, men det jag minns, det var ju mycket, han verkar ha levt väldigt destruktivt. Han började översätta sent, jag tror kanske på 80-talet. Och innan dess hade han höll på med musik och skriva sina dikter och sånt. Han har inte gett ut jättemycket dikter heller. Men att jag minns en episod där han beskriver att han vaknade upp en morgon efter att ha liksom, ja, festat hårt. Och så hade han haft liksom allt han hade skrivit, hade han haft en stor kista. Och så vaknade han upp och så hade han eldat upp allting.
Oj.
Det är ju en jädra baksmälla att vakna upp till.
Han hade gjort det på natten. Jag tänkte nu att han gjorde det på morgonen när han vaknade upp.
Så han gjorde det i något rus sådär. Han hade också någon gång så här hoppat från ett fönster och brutit båda benen. Men jag kände igen lite av det där. Inte alls på det sättet att elda. Det har jag i och för sig också gjort. Men under...
Inspirerad av honom då, eller?
Jag tror den idén ligger väl ändå... Den känns som den finns där igen på något sätt, att man bara skulle elda upp.
Men det är inte så dramatiskt, att alltså, för att nu är det ju bara att man slänger ett dokument och tömmer papperskorgen liksom. Det är inte lika
dramatiskt. Det är inte så dramatiskt. Nej. Men jag var med om när jag flyttade hemifrån, så flyttade jag från Borås då till Lund och flyttade in på Smålands Nation.
Mm.
Och så, jag vet inte om jag berättat den här episoden, men jag hade liksom då någon sorts väska. Så gick jag ut första natten när jag kom till Lund. Så jag och min kompis gick ut och söp. Och så liksom vaknade jag upp. Och så var liksom väskan borta. Och i den väskan...
Var vaknade du i ditt hem?
Då vaknade jag i mitt studentrum liksom. Mm. Och kom inte riktigt ihåg hur det hade slutat. Det hade liksom blivit för mycket. Men i den väskan så hade jag... Dels hade jag ganska mycket pengar. Jag hade fått ett stipendie från skolan jag gick på gymnasiet. Mm. Som jag hade liksom tagit ut då i cash. Hade jag den. Ja. Men jag hade också enda kopian av så här, en roman som jag under väldigt stor vånda hade liksom plitat ihop sista året på gymnasiet. Och den ångesten, den var så... Det var så nattsvart.
Ja.
Att jag kan tänka mig att jag var lite äldre och ha liksom en ordentlig samling.
Ja.
Det måste ju varit... Men du, man hämtar sig.
Nej.
En sån grej riktigt.
Jag har varit nära att göra det många gånger. Alltså, dels så... när jag tecknade min debutroman Turist, då hade jag nog alltså gjort... Men då hade jag liksom varit ute och rest och hade kanske så 10 sidor tecknade. Det var ändå liksom några veckors jobb.
Ja.
Och så var jag liksom på... Jag kommer ihåg min kompis då, Finn, han gick på Konstfack. Och jag hade varit i Skåne och var på väg på tåget. Och så sa han så, men kom, vi har en fest på Konstfack ikväll, så kom hit och festa. Och, så tåget kom fram rätt sent. Så jag tänkte, jag går direkt till festen liksom, även om jag hade en del packning med mig.
Mm.
Och då tänkte jag också så att fan, jag kommer komma dit klockan 11:30 till den festen, nykter, när alla kommer vara packade. Så jag planerade så att jag super lite på tåget liksom.
Ja.
Så jag satt och drack lite whisky på tåget och blev rätt full redan då. Och sen kom jag dit och då stod Finn i baren liksom på skolan och han gav mig gratis alkohol.
Ja.
Och sen var det minnesluckor liksom efter det.
Ja.
Och jag bara minns att jag stod nere vid tunnelbanan och hade inte min väska. Liksom, och där i låg då liksom några veckors tecknade serier som original liksom, som jag hade haft i väskan. Fan. Och det var ju råångest. Men sen, sen ringde jag runt till Konstfack och typ på SL upphittat avdelning så hade de väskan där.
Ja, min historia slutade faktiskt också bra.
Mm.
Att, jag minns att det var liksom, det känns så konstigt att det är ju 0-0 det här för min del. Mm. Men som jag minns det hade inte jag någon dator ens. Eller liksom, så jag var tvungen att så här handtexta massor av flygblad och gå runt. Och jag minns det som så fruktansvärt. Jag minns när jag gick runt och stoppade med folks brevlådor att det var inte så här jag hade tänkt mig att det skulle börja. Liksom flytta hemifrån. Alltså jag tyckte liksom, gud vad pinsamt. Jag hade också liksom, min jacka var också försvunnen.
Mm.
Men allt kom tillbaka tack vare ett av de här bladen.
Det var också så under min resa där Simons 120 dagar som har en viss Einar Heckscher-koppling.
Mm-hmm.
Men då, under den resan så blev jag då Kalle Törn i Las Palmas. Vi blev så här överfallna, misshandlade och rånade liksom.
Ja, jag minns episoden. Ja,
den är skildrad då i Simons 120 dagar. Och då blev ju också min dagbok stulen. Och, då, jag hade inte heller med en dator. Liksom. De laptopsen och sånt var ju så jävla tunga på den tiden. Att, det var ju, att jag hade med mer liksom en dagbok som anteckningsbok. Och det var ju, alltså det var ju extremt mycket ångest i största allmänhet. Att vakna upp liksom och ha sytt huvudet för att jag hade fått en glasflaska krossad i huvudet bland annat. Men det var också en av de största ångestgrejerna var ju att min dagbok var borta.
Ja, och den... återkom aldrig?
Den återkom. Den var slängd på liksom på fältet nära där liksom vi hade blivit påhoppade.
Okay.
Men då var det faktiskt att typ dagen så det var någon som ringde upp och hade hittat den. För jag hade ju liksom skrivit telefonnummer och hittelön och sånt i den liksom.
Mm.
Så jag fick tillbaka dagboken, vilket var jävligt skönt. Och jag minns att typ dagen efter den, alltså jag kom typ helt blodig och med bandage runt huvudet till Sara Norman Heckscher. Som då är dotter till,
Ja.
Jag har boken framför mig här och då står det liksom Stockholm 070501, så detta var alltså 2007. Värd nummer 43 var Sara Norman Heckscher. Hon hade liksom bokat in sig. Och jag vet inte riktigt om jag då, alltså jag fattar väl efter ett tag tror jag att hon var dotter till Einar Heckscher. Mm. Det var kanske till och med att hon sa det när vi började prata då. För när du föreslår att vi skulle göra den här podden om Einar Heckscher, då så sa jag, men fan har inte jag träffat honom? Så jag var tvungen att gå tillbaka till gamla blogginlägg och sånt. Men det visade sig att vi var hemma hos honom, men han var inte där då.
Ah.
Hon var hemma och ganska fint. Man såg ändå att det hade funnits en del pengar i släkten, skulle jag säga. Att det såg lite... Och det var inte så stökigt som man skulle kunna tro hos en person med det ryktet, kanske.
Nej, men han var nästan 70 år då, 2007.
Mm.
Den kanske hade lugnat ner sig lite. Men som... Visst borde han, en annan koppling är att han bodde inte så långt ifrån där du bor fram till snart.
Jag bor kvar där nu. Men det var nog rätt nära. Var det typ vid Nytorget eller något sånt?
Jag skulle tippa att det var jag får för mig att det är vid Ringvägen han bodde någonstans.
Mm-hmm.
Som du gör. För att jag fick en sån här idé en dag att jag skulle ju bekosta en egen översättning av min bok Sinfonia.
Mm, till engelska eller?
Till engelska, jag fick nog den idén. Så fick jag liksom, jag vet inte om idén att få en anledning att söka upp Einar Heckscher kom först.
Men har han gjort översättningar åt andra hållet?
Nej, det var det jag kom på sen. Mm. Och sen tänkte jag, undra vad fan det kostar att översätta en bok med så högprofilerad översättare. Men så tänkte jag, han kanske inte har så mycket att göra nu. Han kanske inte lever. Och så kollade jag upp och så bodde han på Ringvägen. Men det föll lite på sin egen orimlighet. Och att han kanske inte översätter åt det hållet med. Men jag tänker, kan man det just engelska? Nej, det kanske var skönt att inte Einar Heckscher.
Ja, men det är mycket svårare om man ska helst ha någon som har engelska som modersmål. Eller i alla fall kan...
Men där skulle man nog inte störa sig på de här nybildade liksom svensk-amerikanska slangen. För den originalslangen har han ju jättebra koll på. Förutom då att den kanske är lite daterad. Men det, jag skulle nog gilla det, att ha en sån tidskapselslang. Det skulle vara lite kul.
Ja, det är svårt med slang liksom, och när man ska översätta vad man ska ha för ton på det.
Ja.
Ja, med den här boken Simons 120 dagar, den översattes till engelska också.
Mm.
Och då tänkte jag mycket på det, att jag valde en översättare. Det är en tjej då som också är serietecknare och svensk-amerikan.
Ja.
Naomi Novak. Och hon... Jag menar, att det var en tjej i min ålder då som hade koll på hur ungdomar pratar, eller folk i den åldern pratar i USA, att det inte blir någon som liksom, att det blir, jag tyckte att det skulle vara liksom, jag menar, så autentiskt som det skulle kunna bli.
Ja, jag var inte, när jag tänker, alltså min bok, jag har ju skrivit, det är ju en humor, en rolig bok liksom. Men humor ligger ju nästan aldrig i dråpliga situationer eller i någon så här upplägg punch, eller det är ju aldrig liksom, utan allt är ju formuleringar, är liksom tonfallet hela tiden.
En del dråpliga liksom, situationer är det väl också?
Ja, dråpliga situationer kan det ju vara kanske, ja. Men inte riktigt så här Sture Dahlströmska, liksom hur knäppa som helst.
Att man
bygger en katapult och skjuter påfåglar på flygplanen och sånt. Det är inte så riktigt. Men jag, nej, kanske att Einar kanske var bra. Det var synd att man inte tog chansen att träffa Einar Heckscher.
Ja.
Jag fick faktiskt veta att han var död. Det tyckte jag, det var inte något, det blev ingen jättegrej när Einar Heckscher dog. Jag märkte det liksom när jag satt och retade mig på att de snackar skit om Einar.
Och då googlade du honom eller?
Då googlade jag bara för att kolla, vänta, nu lever Einar Heckscher. Nej, det gjorde han inte. Men då hade han måste dött bara någon några veckor innan jag hörde om
det. Ja, jag fick reda på det när du skrev det till mig, att han hade dött.
Mm. Men det var nekrologer i både Aftonbladet och Expressen. I alla fall.
Jo, men folk läser inte dagstidningar på det sättet längre. Alltså,
nej.
Att innan var det kanske att man bläddrade i en dagstidning och så fick man säga, oj, har han dött? Nu är det ju mer att artiklar delas på sociala medier, så att liksom de artiklarna med störst allmänintresse får en väldigt stort spridning.
Ja, det är inte alls viralt.
Nej.
Att Einar Heckscher är död. Och det är inte heller något man lägger överst på kultursidan.
Nej.
Tror jag inte. Alltså han var väl inte... I min värld är han ju hur stor som helst.
Ja.
Men jag tror att...
Han är inget hushållsnamn riktigt.
Nej, och de namnen som vi räknat upp som han översatte, de är ju... De var ju... Jo, men i ropet lite, var man en kille mellan 18 och 22 och läste böcker, så läste man ju Bukowski, John Kennedy Toole, kanske till och med Céline.
Ja, jag provade läsa någon Céline-bok. Men...
Céline skulle jag säga typisk sån som man inte hade börjat läsa om det inte var för antingen Einar Heckscher eller Sture Dahlström.
Ja, det finns ju en Sture Dahlström-bok som heter Jag tänker ofta på Céline.
Ja, precis. Och eftersom... Han smugglar Céline i ett basfodral från Köpenhamn.
Jag tror faktiskt inte jag läst den boken, men jag tänkte då... Jag tyckte det var en väldigt bra titel det här. Jag tänker ofta på, och så någon annan författare. Jag tyckte det var en stark titel. Jag blev nyfiken på Céline då. Jag hade hört talas om honom i andra... Han var väl rätt nihilistisk och så här, Céline.
Ja, precis. Han är inte världens bästa rykte.
Men,
också tror jag har lite med lite nazi-grejer att göra.
Ja, det går ju att koppla ihop med nihilism ofta. Det känns som att hela den här JVVF-grejen är ju liksom både nihilism, Céline och nazism går under det paraplyet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men då måste han ju kunna franska också, vilken mångfald. För annars är han ju väl...
Vem?
Han är ju översatt, Einar Heckscher.
Men han översatte Céline, jag är inte helt hundra på det.
Ja, jag är hyfsat hundra på att han översatte.
Om han inte fuskar då översatte det från den engelska översättningen. Men det känns som... Men det jag tänker att i den bakgrunden han har, och då var det nog inte helt ovanligt att kunna franska bra liksom.
Nej, precis. Nej, han kunde säkert en del franska. Gissar vi här. Men sen ett namn som man definitivt inte hade stött på är väl John Fante.
Ja, det var väl lite Bukowskis förebild.
Ja, det är liksom lite svårt att se hur trådarna går, men det var också en sån som Einar Heckscher översatte.
Mm, jag har faktiskt aldrig läst Fante, men jag vet att många...
Ristat i damm och väntat i åren, Bandini.
Men det påminner inte så mycket om Bukowski, eller? Jag trodde att det var så här, att det var typ, först kom Fante, sen kom Bukowski och liksom utvecklade den stilen.
Alltså det är väl, vad ska man säga, man kanske lite grovt skulle kunna sortera in... Båda är någon slags dirty realism. Men det Bukowski är väldigt mycket mer dirty.
Mm.
Alltså att det är mer dirty om man tycker att emigranter är smutsiga. Eller liksom nybygge. Eller, det är mer, jag skulle säga, det går mer åt Steinberg.
Varför kan jag, Steinbeck.
Steinbeck-hållet liksom, än Bukowski-hållet. Skulle jag, alltså hade jag inte... haft en bakgrund att det går en linje mellan Fante och Bukowski, så skulle jag inte gjort den gången. Då skulle jag nog mer se det som att det var lite mer Vredens druvor hållet.
Det finns
jag gillar det väldigt mycket. Han är ju så här ingen jättestor författare. Det var jag tycker vad heter
inte Fante jättestor.
Men i Sverige menar jag nu. Alltså jag tycker inte Fante kommer upp så ofta. Det är väl Martin Kellerman
brukar prata om både Bukowski och Fante.
Ja.
Och
det, han har säkert samma resa via antingen Bukowski direkt.
Sen eller finns det en...
Heckscher.
Alltså, eller?
Eller genom Heckscher.
Ja,
jag var i alla fall så där att jag kunde välja att läsa en bok för att den var översatt av Einar Heckscher. För att det var liksom en kvallestämpel. Att det här kommer jag gilla.
Ja, ja. Men för det, en koppling mellan de två också, alltså, är att det finns en seriefigur som kom ganska nyligen som heter Fante Bukowski.
Aha, av, det låter inte som en slump.
Nej, det är det inte. Men det är då Noah Sciver, tror jag det ska uttalas. Det är en amerikansk serietecknare som är amen, i vår ålder skulle jag säga. Och han liksom har han är en av de liksom alternativ serietecknare nu som folk läser.
Okay.
Och han har fått en liten hit, en liksom underground hit med då sina böcker om Fante Bukowski, som handlar om en wannabe-författare som liksom försöker då leva, som har både John Fante och Bukowski som förebild.
Ja.
Och försöker leva liksom ett dekadent författarliv, men han är egentligen bara en talanglös loser.
Men för jag får ju för mig att John Fante inte alls var ett sånt drägg som Bukowski.
Jag har inte läst Fante så jag vet inte. Jag har bara fått det intrycket.
Nej, men jag tror att han jobbade, alltså det var mindre glassigt då, men att han jobbade i Hollywood.
Mm.
Han var liksom manusapa verkligen, att de satt och tryckte ur sig enorma mängder manus. Och nu för tiden tycker jag, kan det vara väldigt kvalitetsstämpel. Man tänker ju inte att det är ett så skitjobb att sitta och skriva Hollywoodmanus.
Nej, nej. Det är ju säkert välbetalt. Men det var väl mer massproduktion på film på den tiden, att det skulle bara ut en massa piss liksom.
Ja, lite som tv idag.
Jo, som att vara så här,
lite, om man... Säkert mer formatiserat. Eller, det är väl superformatiserat idag också. Men på ett annat, kanske mer uppenbart sätt, känns det som. Att det var mer mallat.
Jo, man tänker att om någon idag skriver manus till Paradise Hotel, vilket det finns ju manusförfattare till det programmet, då tänker man inte att det är något glassigt yrke. Det kanske var det motsvarande liksom, manusjobb han hade i Hollywood.
Ja,
om det
nu. Var... inslagsproducent på Lyxfällan. Det är så. Men det känns ju inte som, det är ju inte det trashigaste man kan tänka. Det låter väl som ett typiskt mediajobb.
Jag har ju som sagt ingen koll på Fante. Han kanske hamnar där efter ett tag.
Vem hade ett mediajobb om inte Charles Bukowski egentligen skriva krönikor för undergroundpressen?
Och sen hamnar han i Hollywood också. Det finns ju en bok han har gjort som heter väl Hollywood, en Bukowski-bok.
Ja. Väldigt skojig bok om hur filmbranschen går till. Mm. Man har lite känslan av att all filmbransch går inte till exakt.
Nej.
Bukowski ska göra en film. Jag ska såga av varandra fingrarna.
Men minns nu när jag kollade upp Einar Heckscher på internet, så sa att han hade gett ut boken Amerikanskt slanglexikon.
Mm. Den har jag fingrat på många gånger.
Ja, jag hade den i mitt... Alltså jag tror min storebror så hade den, eller jag hade den. Men jag läste liksom den från perm till perm som liten. För jag var så intresserad av amerikansk slang och amerikansk lite alternativkultur på något sätt.
Just det.
Men jag kommer ihåg att den var väl inte helt uppdaterad. Alltså för att jag tänkte att till exempel... ordet homie, som jag hade hört i liksom jättemycket rapplåtar och filmer och sånt, det fanns inte med.
Nej, nu är det ju en väldigt självklar del av ens liv på internet, det är ju att gå in på olika slangopedias och sådär, bara för att inte känna sig...
Ja, Urban Dictionary.
Precis, sånt där liksom. Men då var det ju lite knäpp grej egentligen att sitta och slå i ett slanglexikon. Eller liksom, vad är ens ett slanglexikon? Det ordet känns som... Det börjar med Einar Heckschers slanglexikon nästan.
Ja.
Det har säkert funnits tidigare. Men nu är det något som kanske alla människor gör en gång i veckan. Kollar upp på någon förkortning eller något uttryck.
Ja.
Men kanske ingen gjorde förr.
Nej, jag vet inte hur vanligt det är. Jag gör ju det jätteofta. Men jag tror
men
att
man
jag...
runt 40 och är på internet så måste man ju det.
Ja, för att hänga
hela
med.
Hela tiden, massa jävla grejer.
Och det är såhär, know your meme och sånt. Men jag är ganska nyfiken och vetgirig också. Så jag vill ofta liksom veta, okej, var började det här memet? Och var kommer den här grejen från början? Och know your meme är ju en rolig sajt där de liksom verkligen försöker gå till botten med var liksom Harlem Shake... Hur det började och var det liksom tog skruv och så här.
Just det. Just det. Men sen ska vi nämna lite mer. Han har översatt, det blir bara att rabbla upp här. Men Irvin Welsh är också Trainspotting. Det är också... Han har ju verkligen varit där och översatt. Om man tar den, man kan ta Dumskallarnas sammansvärjning. Alltså, det är stora böcker han fått. Man undrar lite hur det bara kom sig att det blev han.
Ja, men det är väl en viss stil som man tycker passar honom. Om det är så alternativ kultur, kanske framförallt amerikanskt, droger, någon slags nihilism, någon slags slacker och dekadens.
Hunter S. Thompson är också
något som är, ja, men det som är coolt lite.
Ja, att han måste ha mutat, jag vet inte vem det är idag som har... Vem det är man ringer om det kommer en ny American Psycho?
Ja, men jag skulle nog säga för att om till exempel O.L. Beck hade kommit 1985 eller 1995, då hade man kanske ringt
Heckscher,
ja.
Ja.
Men nu ringer de, eller jag vet inte vilka... Kristoffer Leander har översatt många av de nya, eller av de tidiga Houellebecq-böckerna.
Precis.
Det vill säga Yung Lins pappa.
Han är väl känd som väldigt... Jaha. Men han är väl känd som väldigt så här duktig översättare.
Jo, han är väl också men, känd som en duktig författare. Jag har inte läst någonting av Kristoffer Leander.
Inte jag heller, men det känns som... man vill absolut inte ha en sån... alltså... någon, eller, det känns som folk blir, är väldigt allergiska mot en översättare som tar sig friheter.
Ja.
Jag vet, på mitt förlag Bibliotek har vi ut Unabombans manifest. Då är... i någon sorts förlagets anda. Då hade Johannes Nilsson tagit sig ganska mycket friheter i översättningen. Och det är ju det är mer än hälften av allt jag läser om den översättningen. Är ju att folk tycker inte om att den är liksom uppdaterad och anpassad till liksom dagens Sverige.
Nej.
Att det finns ändå en sån idé att en översättning ska... alltså man kan väl säga att det finns översättningar och det finns tolkningar.
Mm.
Och Einar Heckscher, det är inte så att han tolkar Bukowski, men han ligger kanske, nu gissar jag bara då återigen, men att han kanske skulle, det är mer åt att Leander, heter han så?
Jag vet inte, Leander skulle han nog...
Leander. Ja, att han kanske ligger närmare översättning än Heckscher.
Mm.
Att Heckscher är närmare tolkningen. Men ändå, det är klart han är översättare.
Skulle du tacka jag till att översätta, om du hade fått så här, nästa Michel Houellebecq-bok, skulle du tacka jag till att översätta den?
Alltså, jag har varit den här... hela
men kanske inte du kan rätt, du kanske inte kan franska i sig, men...
Nej, men...
men motsvarande.
Att översätta från till exempel jag är inte någon världsmästare på engelska, och det får jag ofta höra också. Men just från engelska till svenska, det skulle inte handla om pengarna, det skulle handla om... om jag tyckte något, det verkar ju väldigt långsamt arbete och väldigt segt. Men jag, hela hösten var jag lite besatt av finska översättaren Pentti Sarikoski.
En finsk och då, översättare?
Ja, och framför och poet är han väl mest.
Men vad skriver han på svenska då?
Ja, han skriver på finska. Så även han är översatt. Men han är, jag skulle säga att han är Finlands överlägset största översättare. Mm. Mest profilerade. Han har översatt Odysseen till exempel.
Men varför var du besatt av honom? För du kan ju inte läsa finska, inte?
Nej, men han finns översatt till svenska.
Alltså du gillade hans originalverk då som var översatt till svenska?
Ja, och framförallt jag gillar också hans fru. Han är ju gift med en svensk kvinna, hans sista fru. Och hon skrev en väldigt bra bok som heter PS.
Vad heter hans fru?
Mia Berner. Det finns ett avsnitt i min podd Della Her Story som handlar om Mia Berner.
Mm.
Kvinnohistorisk podd. Som man kan lyssna på. Det är en fascinerande kvinna. Men då började ju också tanken väckas att tänk om man skulle översätta. Att det hade varit lite coolt ändå. Så jag skulle nog, det skulle inte handla om pengarna, det skulle handla om ett roligt erbjudande. Då skulle jag lätt göra det, tror jag.
Ja,
det var kul att se om man kunde.
Mm.
Skulle du översätta om du fick chansen?
Nej, det handlade nog varken om pengarna. Det handlade om tiden. Att det inte, jag tror att skulle jag skulle tycka det var ganska kul om det var en bok och en författare som jag tycker väldigt mycket om.
Ja, men det skulle
men
vara
det handlar
så
om
intressant.
Att jag vill inte prioritera det. Alltså min tid... alltså det kommer för långt ner. Om det hade varit så att jag hade levt ett liv där jag kanske jobbar på posten och sen fick ett erbjudande och började jobba som översättare, då hade jag gjort det för att det verkar vara roligare än postjobbet.
Ja, just det. Nej, men det kanske ligger in i faten att man har så jädra roligt jobb. Jag skulle nog gärna översätta någon poet i så fall.
Ja, det kanske går snabbare också.
Det känns lite mer snabbare, men det kanske också lämnar liksom lite mer liksom över till en själv.
Mm.
Och kanske, jag vet inte om det hade gått snabbare. Det hade känts lite kul att sitta där och pilla med, framförallt gärna någon bundet i så fall.
Bunden vass. Mm.
Ja, så att man kunde verkligen sitta och pilla med. Lite så här, jag får fan, men det skulle kunna vara lite så här sudoku-lösande att sitta och hålla på med det.
Just
tänka
det.
Mycket.
Absolut.
Lite pilligt så. Jag skriver ju bunden vers nu, att det är ju väldigt mysigt att hålla på med.
Då kan vi säga det som lite en jobbannons där, om ni har någon poet.
Har ni någon poet ni vill översätta, så så hör av er.
Mm.
Men inte till Simon, för han har bättre saker för sig.
Det finns, men när då Einar Heckschers dotter, hon var också barndomskompis med Maja Aspera Lind.
Mm-hmm.
Jag kommer ihåg det när jag sa till Maja då, som jag kände på den tiden jag gjorde den här resan. Eller jag känner henne fortfarande, men jag kände henne redan då. Och så sa jag så, men jag ska bo hemma hos Einar Heckschers dotter. Så han, va? Det är min barndomskompis.
Men de var typ bästisar. Är hon inne i kulturvärlden på något sätt då?
Jag vet inte. Jag har inte haft så bra koll på henne varken före eller efter. Alltså den här...
Det är lite roligt att man kan göra den växlingen att komma från en politisk adel och sen liksom vara svarta fåret, men kanske starta upp istället, att då föds man in i den kulturella parnassen istället.
Mm. Jo, men verkar ändå vara, de hade säkert gått på någon sorts kulturskola ihop. Alltså kanske någon sån här rockgymnasium eller något liknande.
Precis. Ja, men det känns som man har haft viss glädje av sin bakgrund ändå, Einar Heckscher. Just det här att komma, att han verkar ha varit så på botten och sen plötsligt blir han liksom upptagen av kanske Norstedts eller något. Eftersom de här böckerna, som det är så liksom kända namn, de bör ju ha legat på rätt stora förlag.
Mm. Men du tänker att han liksom via kontakter i överklassen kunde få sådana uppdrag?
På något sätt ändå. Men måste ju någon ha dragit in. För han känns ju väldigt, eller det är klart att han kan ha skaffat sig väldigt mycket kontakter i kulturvärlden genom att döna runt där och spela i jazzband och läsa dikter och sånt.
Mm.
Så att, ja, det kan ju gått den vägen också såklart. Men jag fick lite känslan att här har någon dratt i en tråd.
Jo, men det är väl...
Vad ska vi göra av den här oduglingen som liksom bara super och tar droger?
Absolut, det är ju ofta en klassfråga liksom, ifall någon ifall han hade vuxit upp och var knarkat i ett väldigt fattigt och kulturtorftigt hem, så hade han nog
är inte översatt bara... Josef Konrad.
Nej.
Det brukar inte sluta. Introducera Céline. Nej, det... Jag vet inte, jag kanske har tömt ut ämnet Einar Heckscher här. Det tror du. Vi har inte gått in så mycket på hans egen produktion. Men den har ju också hamnat väldigt mycket i bakgrunden.
Ja, har du läst någonting av honom?
Väldigt lite alltså. Men jag tänkte, när jag läste Dödsrunan i Aftonbladet, så var det publicerat en av hans dikter där, som jag reagerade ändå på, att jag tyckte den var så fin. Jag blev lite, det är nog vad jag ska göra när jag kommer tillbaka till stan. Jag går till biblioteket och lånar lite Einar Heckscher. Om det går, det är så jädra... det är inte säkert att han finns ens på mitt lilla bibliotek.
Du kan alltid hitta det på KB då.
Ja, man kanske måste beställa upp i magasinen. Då får man väl göra det. Ja, men det ser jag fram emot faktiskt. Och det har jag kvar att ta mig in i Einar Heckschers egen produktion. Det är rätt konstigt att man, då som jag, valt böcker efter översättaren. Men jag är så himla ointresserad av översättaren.
Ja, det är lite konstigt. Men det är inte för sent. Nu verkar du vilja ta tag i det.
Ja, den ska jag bättra yttersta dagen.
Men det är nog den enda översättaren som jag ändå har liksom lite lagt på minnet. Förutom då kanske Kristoffer Leander. Men den enda översättaren som jag brytt mig om. För att det var verkligen det här. Alla böcker som jag tycker är bra har han översatt. I stort sett.
Det är nog det man... Man skulle liksom vilja vara inte bara översättaren utan också introduceraren. Och då får jag ju liksom säga att jag läser ju för lite ny eller gammal liksom amerikansk och engelsk litteratur.
Mm.
För att liksom vara det. Han känns ju väldigt inne på en viss typ av amerikansk litteratur. Och så liksom intresserad är väl inte jag helt enkelt. Det är typiskt att man... Nej.
Läser du mycket nya böcker och så? Alltså ny litteratur?
Nej, alltså jag såg den här, vad heter den? Jag kan aldrig bli intresserad av något som är i ropet.
Aha.
Jag märkte det att, vad heter
det? Det som jag kallas underground-komplex. Har jag kallat
ja, men jag märkte det
Tiger när King.
Tiger King, jag kom till Netflix och tänkte, oh, den verkar kul, den ska jag se. Och så märkte jag, här är en som gillar den. Nu hörde den här kompisen av sig och sa, den här måste du se. Nu kommer backlashen, nu säger folk att den inte var så bra egentligen. Och nej, där gick tåget. Nej, fan också att jag skulle sett den direkt. Nu kommer jag inte se Tiger King.
Jag var mycket sån när jag var tonåring. Alltså så här, om till exempel så här Pulp Fiction. Alla sa, du måste se den här filmen, den är ju svinbra. Ja, ja. Och då hade jag liksom bestämt mig lite, jag tänker inte tycka den här filmen är bra. Och sen så var det så att min storebror hade hyrt den och skulle se den med sina kompisar. Jag hade inget att göra den kvällen, så jag tänkte, men jag ger den ändå en chans liksom.
Ja.
Och så kollade jag på den och sa, fan också, jag gillar den. Jag tyckte den var bra.
Just den är lite svår att värja sig mot när man är av tonåring. Och
ja, jag kan vara 17 eller vad då.
Ja, nej, det går ju. Då
nej, det var svårt alltså.
Ja, men jag ska säga att det är inte så mycket att jag spelar ball, utan eller så har jag det i mig nu så mycket så jag kan inte skilja det från min riktiga personlighet, men jag blir liksom avtänd på när något är i ropet. Jag vet inte varför, för det är ju jättedumt att läsa.
Jo, det är jättedumt. Jag älskade Eminem och liksom hade fått lite kassetter innan han hade släppt den här Marshall Mathers LP, eller vad den hette, liksom den här med Hi, My Name Is, och så kom jag ihåg att, ja men fan, jag tyckte det var skitbra, och jag brevväxlade med Henrik Bromander och mailväxlade, och sen så skrev jag, men jag gillar Eminem, och sen så när då de släppte Hi, My Name Is, då skrev Bromander på ett väldigt hånfullt sätt, jag visste inte att du lyssnade på artister som ligger tvåa på USA-listan. På Billboard. Och jag var så, fan! men
jag kommer ihåg, det var någon jul jag hade önskat mig. Ja, det kan vara så här Håkan Hellströms debutskiva och någon skiva av Soundtrack of Our Lives. Och då hånade min pappa mig. Inte så. Men han hånade mig ändå lite att båda låg på topplistan. Att han hade liksom inte hittat skivorna först i skivaffären. Och så har de sagt, nej men de är ju där på topplistan.
Uh-huh.
Och det tog lite ändå. Alltså.
Ja, det gör ju det. Men jag har nog blivit lite bättre. Nu kan jag istället vara så här lite, alltså både du och jag har väl kanske det här lite viljan att vara rebell, lite viljan att vara en provokatör, lite viljan att vara originell. Men samtidigt så kan jag känna att man kan provocera lite åt andra hållet. Att så här, när om Bromander då är på besök hemma hos mig och jag slår på Baby av Justin Bieber, då är det lite att då är det en provokation.
Det är nästan en uppenbar provokation.
Ja, men grejen är att jag gillar ju låten på riktigt. Jag tycker den är bra.
Ja, okay.
Men det är också, den blev ju extra bra av att det är lite en provokation.
Lite sämre när. Ja. Men jag läser ju också lite hypad. Jag läste till exempel Bromanders nya seriebok. Det är ju en sån
Skärvo och Shahid heter han.
Shahid, ja.
Slasher.
Gillar mycket.
Jo, förra avsnittet tror jag det blir av Arkivsamtal. Det blev lite, ibland hoppar de lite. Men då gjorde vi olika boktips, jag och Sandra Ilar.
Ja, just det, det lyssnade jag på. Just det, då kom de andra upp.
Ja. Det var väl också.
Han är ju väldigt läser. Den novellen du tipsade om, den Thailandsnovellen, finns inläst av min fru på bibliotek. Om man är intresserad.
Ja,
den är ju väldigt bra. Lite, om han har skrivit den här boktrilogin om manlighet, så kan man se det här, man kan se det som bok noll i den trilogin.
Ja, det är nästan så jag blandar ihop den med, för att det är väl den här flashback-snubben i Vän av ordning åker också till Thailand och de storiesarna påminner lite om varandra.
Ja, just det. Ja, men den tycker jag man ska lyssna på. Den är en jävla bra novell. Alltså. Nästan kort roman, skulle man kunna säga.
Ja.
Novella är ett ord som Håkan Nesser använder.
Ja, det är väl, jag vet inte vilket språk det kommer från. Men jag har sett det på engelska i alla fall. A picture novella skriver vi som lite korta seriealbum.
Ja, men novell i engelska, det är det som är så rörigt.
Novel är roman,
ja. Men novella kanske är i mitten oavsett.
Ja, yeah, short story. Kanske. Ja. Jag, var det Lykke Li som gjorde ett, ett album som heter Youth Novels?
Aha.
Jag tror det var Lykke Li. Och, okay. Och att jag tänkte så här, men hon har missat att hon tänker nog att, det, att hennes låtar är som ungdomsnoveller.
Men man brukar ju oftare säga ungdomsromaner är ju ett vanligare uttryck. Ja, men man brukar inte släppa 12 ungdomsromaner.
Ja. Och sen tror jag att hon ja, men hon nekade till att, att hon hade missuppfattat det i någon intervju och hävdade att så, nej, det var när jag tänkte romanen.
Och ingen på liksom, bolaget vågar säga till henne. Att man tänker att det är så många leder, många har inte haft koll. Nej, kanske menar jag ungdoms, sina många ungdomsromaner. Vissa... Claes Östergren, han vill släppa ganska många ungdomsromaner.
Men ja.
Han började tidigt, slog igenom tidigt också.
Jag träffade en kille i Los Angeles som vi började småprata, var bara på en fest liksom. Mm. Och så pratade vi om att jag var serietecknare och sådär. Och han sa, ja men jag tecknar också. Så I've done a couple of graphic novels. Liksom han har gjort en del serieromaner och sådär. Ingenting hade publicerats eller sånt. Och tänkte också, har du gjort flera stycken serieromaner som inte har publicerat? Det tar ju ännu längre tid än textromaner. Kan jag informera lyssnarna om?
Ja, det måste du väl göra, va?
Ja, det tar jävla lång tid.
Ja, jag är imponerad att man orkar.
Mm, det krävs disciplin. Och, men det krävs när man är ståuppkomiker också. Det tror jag till mig rätt mycket när jag började läsa lite så här böcker om hur man skulle bli ståuppkomiker. Då var det någon som sa de två viktigaste egenskaperna du behöver för att bli ståuppkomiker är disciplin och uthållighet.
Ja, alltså, ja, det är väl ingen 100% i sanning.
Nej.
Det finns ju alltid sådana som har det i sig på ett annat sätt också.
Ja, men uthållighet tror jag är viktigt.
Uthållighet, att man inte ska ge för alla jobb. Ska du ha det här jobbet? Ja, du får ju, ska du vara polis? Ja, du får ju gå upp varje morgon.
Ja, men det är någon annan som tvingade att alltså du blev lite tvingad till det på något sätt liksom. Det var, jag har samarbetat med kompisar som inte är liksom så lika självdisciplinerade som jag är. Så var det en kompis som sa så här, nej men fan, jag behöver en chef som blir arg om inte jag kommer i tid till jobbet för att kunna jobba.
Det är ett jädra svaghetstecken. Hade jag känt så hade jag inte erkänt det. Men jag är lite avundsjuk på serietecknare på det sättet att det verkar vara många moment där man kan sitta och kanske lyssna på en podd eller en ljudbok. Ett sånt jobb har jag aldrig haft. Jag kan ha lite lågmäld pianomusik.
Ja, när man tuschar och sånt. Ja, men jag håller med. När man skriver kan man inte ha prat.
När du ritar själva skissandet och tecknandet.
Bildmanuset, då har jag svårt. Då kan jag inte ha någon som pratar. Alltså när jag tänker på ord, då kan jag inte ha någon annan ord i bakgrunden.
Nej, precis. Men jag tänker att du först skriver ett manus. Och sen börjar jag rita.
Ja, fast jag kör bildmanus direkt. Alltså jag skriver stödord och sen bildmanus.
Jaha, det ser man. Ja, men då förstår jag att det inte går.
Mm. Men när jag tuschar sen kan jag lyssna på podd.
Ja, det känns som serietecknare är ett släkte som lyssnar en del på podd.
Mm. Det var
min känsla.
Absolut. Ja, då borde vi runda av snart. Det är bara en kort fråga. Hur går det med The Pine and the Elk?
Ja, egentligen har inte vi gjort ett avsnitt. Vi spelade in avsnitt 4 i somras. Inte till det i höstas och la ut det. Så det är väldigt länge sedan vi jobbade med det. Och jag ska säga, det är mitt fel på det sättet. Det är de andras fel för de inte heller har gjort något. Men det är mitt fel för att jag inte har gjort något. Men jag skiljer det på
Jag är inte ute efter en syndabock.
Nej,
jag vill bara ut för kort information. Jag vill veta, så här, är det på gång eller inte?
Ja, men det är bollen i rullning. Men jag kan inte slita mig från mina dikter.
Nej, just det.
Det är allt jag är sugen på hela tiden är att sätta mig och skriva dikter. Men det ska vi såklart göra. Nu har du ju fått ett försprång som känns ointagligt.
Kanske det. Jag har till och med börjat skriva på avsnitt 6 nu.
Ja, då är vi ju långt efter. Men vi kommer i fatt.
Ja.
Vi har en bra idé till avsnitt 5.
Ja, fan vad kul. Men då rundar vi av den här podden. Nu fick vi lite bonusmaterial utöver Einar Heckscher.
Ja.
Och ja, det borde vi kanske börjat med. Men man ska ju inte blanda ihop honom med Carl Einar Heckscher. Den komiska tolkaren. Carl Einar Heckner. Vänta, heter han.
Heckner heter
han. Ja, Einar Heckscher. Carl Einar Heckner, ja.
Där kan du ha ett specialavsnitt med Isidor Olsbjörk om Carl Einar Heckner.
Ja, jag vet inte om jag själv är tillräckligt intresserad av Carl Einar Heckner för att...
Nej, det kan bli.
Vi
får se, vi får se.
Det får vi göra. Den som lever får se. Men då tackar jag dig för att du tog dig tid att medverka i det här avsnittet av Arkivsamtal.
Alltid ett nöje.
Då kanske... Vänta, nu blandar jag ihop mina olika poddar. Specialisterna podcast avslutas med då kanske det bara finns en sak kvar att säga. Och ja, arkivsamtal slutar med att ett barn skriker i bakgrunden.
Ja, nu är det börjat bli dags för verkligen att runda av.
Ja, jag brukar ju säga fullbordat samtal på slutet, men jag kommer inte ihåg. Liksom bara,
först pegga upp genom att säga jag heter Simon.
Ja, just det. Så var det. Nu,
ja, så är det.
Okej. Det var allt för den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.